Jag kommer ett program från Radio Malmbäck i vecka 51. Det tar med bland annat sång och musik från adventskonserten i Malmbäcks kyrka den 30 november. Vi ska börja med en fågel. Koltrasten. Den kan ju komma fram i fågelboden ibland. Även så här års. Vi tar med det. Erik Rosenberg skriver om denna fågel. I städer och samhällen där det finns talrikt övervintrande koltraster kan sången ljuda ännu tidigare, sällan ger upphov till felaktiga notiser i tidningarna om att taltrasten skulle ha kommit i februari eller första halvan av mars. Att hålla isär de båda välsjungande trastarna är en utomordentligt enkel sak. Taltrasten talar, koltrasten sjunger. Hans sång består av ett antal djupa flöjttoner och pressade kvitterläten som komponeras till en flyttande men långsamt framförd strof som efter en kort paus avlöses av en ny, något annorlunda. En god inom citationstecken koltrast kan ha 10-12 olika strofer, varav en brukar vara musikaliskt fullkomlig. Ibland kan den låta som direkt knyckt ur en symfoni eller en slagdänga. Och det kan vara som en perfekt hambotakt. Hörs det då och då från sjungande koltrastar på en plats i Värmland. Koltrastarna sjunger individuellt något olika. Men de tar upp motiv från varandra. Varför även hos denna trast en smula dialekt kan utbildas. Med sin djupa altröst och sina musikaliska tonskapelser måste nog koltrasten sättas främst bland fågelsångare i Norden. Det var ifrån Erik Rosenbergs bok Fåglar i Sverige.
Thank you.
Och nu när bönderna har facit i hand så kan vi nämna något om årets skörd igen. Och Jordbruksverket beräknar att årets spannmålsskörd uppgår till 6,3 miljoner ton. Och det är den största skörden på över 40 år. Detta hämtar jag från tidningen Jordbruksaktuellt den 2 december. Rekordstor areal med höstvete. Ett tidigt vårbruk och välbehövlig nederbörd under senvåren har enligt Jordbruksverket bidragit till rekordsiffrorna. Höstvete stod för 56% av årets spannmålsskörd. Med en genomsnittlig skörd på 7,5 ton per hektar. Det är bland de högsta noteringarna som observerats. Även vårkorn slog rekord på 5,5 ton per hektar. Och även hektarskörden av havre är bland de högsta som noterats på 4,7 ton per hektar. När det kommer till totalskörden av raps och rips beräknas den vara den näst största någonsin efter rekordåret 2022. Skörden är också 19% större än femårsgenomsnittet. Totalskörden av ärtor beräknas till 85 000 ton. Och det är 15% mer än fjolårsskörden. Och 24% över femårsgenomsnittet. För åkerbönor landade den beräknade totalskörden på 56 000 ton. Och det är 9% mer än i fjol. Och i nivå med femårsgenomsnittet. Och hektarskörden av ärtor blev 26% högre än femårsgenomsnittet. Och för åkerbönor landade den siffran på 30%. Och en agronom på SCB säger: nu när en hel del skördeuppgifter har kommit in under hösten är det tydligt att skörden inte bara blivit god utan en av de största vi sett. En av våra adventssalmer, 107, börjar så här. Gör porten hög, gör dörren bred. Den är daterad 1623 och 1642 och skriven av Georg Weissel, som författades då också J. Arrhenius, kanske den översatt till svenska av honom 1694, och J. O. Wallin 1816 och A. Frostenson 1980. Musiken anges som svensk 1697. Och i författarregistret så ser vi att Georg Weissel var kyrkoherde i Königsberg, och den nuvarande Kaliningrad. Och han levde 1590 till 1635. Den tredje versen tar vi med. För stad och land om skydd vi ber. Du, Jesus, bäst oss trygghet ger. Så kom och bli vår förebild. I vad vi gör och vad vi vill. Du, fattig gästa hos oss är. Men himmelrikets konung är. Dig vår pris, o Jesus god, som komma vill och bland oss bo. Ja, resan denna gången, den går till Bulgarien och vi får följa med.
Ja, Göte Karlsson är från Malmbäck, Erlandstorp. Och detta var den 17 november som jag reste tillsammans med en kompis som heter Göran Videng till Bulgarien då. Och vi startade resan mitt på dagen den 17 ner till Karlskrona. Fortsatte med färjan över sen på kvällen till Gdynia. Och sen hade vi den långa resan sen ifrån Gdynia och ner till Passasik. Först genom Polen. Nu åkte vi en annan väg än vi har brukat i och med att de har tagit bort gränserna emellan Rumänien och eller Ungern och Rumänien och Rumänien Bulgarien. Så nu är det fritt fram att åka direkt. Tidigare har vi ju kanske fått sitta 10 timmar i en gräns för att komma över. Men nu åkte vi via Tjeckien, Slovakien, Ungern och in i Rumänien. Och genom första natten gjorde vi i Ungern, andra natten i bilen gjorde vi i Rumänien. Och sen passerade vi ju in på förmiddagen på torsdagen i Bulgarien och så ner till Passasik. Och där var vi ju då på eftermiddagen. Började avlastningen vid cirka klockan 16 och var färdiga framåt 19:20. Med avlastning och sen parkerade vi bilen på ett inhägnat område för att inte det ska hända någonting. Man kan aldrig lita på dem där nere utan det kan hända precis vad som helst. Men än så länge har vi klarat oss utan några problem. Och sen var det kväll och sen nästa dag så träffade vi, eller ja, vi träffade ju pastor Satcho och Janka, pastorns fru Janka och likadant Janko där nere. Och vi övernattade ju sen hos dem där. Och nästa dag så hade vi en liten utflykt nere i Passasik. För vi härifrån Malmbäck har ju försökt att hjälpa en annan församling i närheten i Vilingrad med ett kyrkbygge. Och då ville de härifrån Malmbäck att jag skulle titta lite på det där nere och se hur det såg ut och om vi vågar skicka dit pengar. Och det är ju både och vad jag kan se, men vi hoppas på att det går bra så att vi skickar väl dit lite pengar och hoppas nu att de kanske kan få tag på kyrkan i december månad. Och sen var det kvällar igen och ja, vi var på möte förstås i Passasik i kyrkan där. Och sen var det ju kväll och natt och sen lördag morgon så började vi återresan eller mot Polen igen. Och där övernattade vi i Rumänien och sen nästa natt var i södra Polen. Och sen var vi borta i närheten utav ukrainska gränsen och lastade ett lass där som skulle med hem till Sverige, till ett företag i Kaxholmen. Och på tisdagskvällen var vi uppe tillbaka i Gdynia och gick på färjan då. Och hemresa sen via havet med färjan där. Och allt var lugnt och stillsamt, både havsresorna, både ner och upp. Och nästan lugnt så vi märkte inte att vi var på havet. Så allt fungerade perfekt.
Det var inte första gången du körde?
Nej, det var inte första gången. Jag vet inte, jag har inte koll på Nej, men jag tror att jag har varit 8-9 gånger i Bulgarien. Och sen har jag varit på några ställen till, så jag är väl uppe i runt någonstans mellan 15 och 20 resor.
Med samhjälp?
Med samhjälp alltså, ja.
Då har du varit i andra länder också?
Jag har varit i Rumänien och jag har varit i Lettland. Ja, det enda landet, eller de enda länderna som vi kör i samhjälp där, det är Estland och Moldavien. Jag inte har varit igen, men hoppas att jag så småningom ska komma dit. Om hälsan vill vara med.
Ja, du har passerat Donau.
Jag har passerat Donau och åkt ut med Donau varje gång jag åker in i Bulgarien, så måste jag över Donau. Numera så är det ju bro där. För några år tillbaka sen så var det ingen bro, utan det var det färja istället. Men nu fungerar så det. Och i och med att de tog bort den gränsen mellan Rumänien och Bulgarien, så behövde jag inte sitta där nu i 3-4 timmar på vägen ner och kanske 7-8 timmar på vägen hem. Det var ju lite olika, så jag tjänade ju en del tid där.
Jaha, och när hjälpsändningar, de går då till romer och turkar? Och...
Ja, och jag vet inte om det till och med en och annan bulgar kanske. Och sen har de ju problem där nere nu, enligt vad de säger, med att talibanerna håller ju på att etablera sig mycket mer än vad de har varit tidigare. Och sen har vi ju de här områdena med jättefattigdom, ligger bara 400-500 meter från kyrkan, ett område, så att man tror inte det är sanning att det är sån fattigdom. Och samma förhållande är det nu i denna stan jag nämnde, Vilingrad här, där vi ska försöka hjälpa dem så att de får igång en riktig kyrka. Det är också ett sådant jättefattigt område med många stora barnfamiljer, jättemycket barn, och de springer där i lera, och det är helt otroligt att de kan leva och klara sig. Och hade det nu varit i ett varmt land där de alltid har kanske 10-15 plusgrader och mer. Men här i de här städerna, Pasachik och Vilingrad, ja, där kan bli 10-15 grader kallt. Och snö, det är inget ovanligt. Jag har varit där när det har varit 10 grader kallt. Så att det är inte så enkelt för dem. Så därför behövs det mycket kläder och det behövs möbler och grejer, och vi har med oss allt så tänkbart som kommer in till samhjälp i Jönköping.
Tack för det här inslaget.
Ja.
Ja, innan vi hör en berättelse av Rigolajos upplevde en julafton i Värmboll i Södermanland bland zigenare, eller vad vi nu kallar dem, romer, så hör vi lite om det vandrande folkets historia, tecknat av världshistorikern H.G. Wells, en översättning till svenskan. Världshistorien är skriven, är daterad 1923. En ganska underlig sekundär verkan av de mongoliska virvelstormar som i det 14:e århundradet rördes upp av Tamerlan var uppträdandet i Europa av kringvandrande zigenare. Ett egendomligt från östen flyktande folk. De visade sig någon tid i slutet av det 14:e och början av det 15:e seklet i Grekland, där man tog dem för att vara egyptier. Här av det engelska gipsy. Ett mycket allmänt antagande som de själva understödde. Deras ledare kallades sig dock grevar av mindre Asien. De hade förmodligen vandrat omkring i västra Asien under några århundraden innan Tamerlans blodbad förmådde dem att gå över Hellesponten. Kanske hade de, liksom de ottomanska turkarna, blivit fördrivna från sitt ursprungliga hemland av den stora översvämning som Genghis åstadkom, kanske också tidigare. De hade drivit omkring som ottomanerna hade drivit omkring, men med mindre god lycka. De spridde sig sakta västerut över Europa som underliga illustrationer av nomadliv i en värld av städer och jordbruk, bortdrivna från sina gamla hemvist på de baktriska stäpperna för att hamna på europeiska allmänningar i skydd av häckar och vilda skogstrakter eller på övergivna tomter. Tyskarna kallade dem ungrare och tatarer, fransmännen böhmare. De tycks inte ha bevarat någon tillfällig tradition om sitt ursprung, men de har ett eget språk som gör antydningar om deras förlorade historia. Det innehåller många nordindiska ord och är antagligen av nordindisk stam. I deras tungomål finns också armeniska och persiska inslag. För närvarande finns det i alla europeiska länder. De är förtjänare, godfarihandlare, hästhandlare, taskspelare, spormän och tiggare. Till många fantasifulla människor talar deras läger vid landsvägarna med de rykande eldarna, de runda tälten, de tjudrade hästarna och de solbrända ungarnas skrik. Ett hemlighetsfullt, lockande språk. Civilisationen är i historien ett så nytt element och den har mestadels varit så lokalt begränsad att den ännu har att övervinna och med sina behov assimilera många av våra instinkter. Hos de flesta av oss reser sig när vi känner oss plågade av civilisationens tidsödande konventioner, en reflex av den nomadiska stamfadern. Vi är inte med hela vårt hjärta hemmasittare. Vi har i blodet traditioner från stepp och vildmark, lika väl som den plöjda jorden. Och detta var alltså från Wells världshistoria. Thank you.
Ur Allan Tubéns bok Glädjens port, Libris förlag 1971, innan det officiella namnet var romer. Själv minns jag en zigenarbegravning i Örebro. Jag skickades dit av min tidning under min journalisttid. Det blev en högtid utan tungsinne, men samtidigt ett farväl som var vackert och värdigt. Det enda som inte visade värdighet denna soliga sommardag var de många nyfikna som trängde på. Mustalainen spelad på violin inledde det hela. Efter jordfästningsakten fick den avlidne zigenarhövdingen vad han kunde behöva för den långa resan. Plånbok, klocka, också mat och dryck. Bland alla de många färger som lyste på norra kyrkogården i Örebro vid denna zigenarbegravning var det dock två som fattades, nämligen rött och svart. Båda dessa färger är omöjliga hos zigenarna en sådan dag. Men blommor älskar dessa vägarnas vandrare. Kistan var gömd under drivor av krysantemum. Inga tal förekom. Tysta vandrade de över 200 sörjande zigenarna fram till kistan. Nu hade locket med sin imponerande blomdekoration lyfts av. De flesta smekte ömt den dödes ansikte och under tiden strömmade stilla violinmusik från läktaren ner över den sörjande skaran. För åtskilliga år sedan hamnade jag i sällskap med en grupp zigenare i trakten av Katrineholm, berättar Rigo Lajos. Vi kom från Norrland och det led mot jul. Några dagar före helgen slog vi upp våra tält i Värmboll. Så blev det julafton och helgens stillhet sänkte sig över denna sömnlandsbygd. I vår stora tält brann elden denna löftenas kväll. Aldrig någonsin, vare sig förr eller senare, har jag upplevt innebörden i julevangeliet så som jag gjorde det här. Kylan var svår och nog hade vi stora svårigheter att hålla något så när varmt i vårt tält. Ute på slätten lyste julljusen i många av gårdarna, där människorna slöt sig samman i sina ombonade hem. Kölden högg med skarpa bett och vad föreslår en tunn tältduk som skydd. Den kvällen tror jag att vi alla i tältet upplevde känslan av hemlöshet och rotlöshet, så som något bittert och svårt. Men över vårt bräckliga lilla hus välde vinterhimlen sin stjärnströdda kupa. Jag bestämde mig för att inte läsa julevangeliet. Jag ville istället med egna ord berätta för mina vänner om undret i Betlehem. Berätta om hur Gud uppenbarar sig här på jorden i ett barns gestalt. Vi satt tätt i en vid ring omkring eldhärden. Och så gjorde vi i tankarnas sällskap till stallet och krubban. Det lyste och brann av både undran och iver i sigena barnens ögon. Då jag lät dem lyssna till två hemlösa människor från en galileisk liten by och deras nyfödda barn. När jag slutade min berättelse kom fiolerna fram. Så vävdes julens tidlösa budskap om en frälsare och ett evigt hem in i den strömmande fossen av sköna toner. Jag hade lärt både barnen och de äldre några av våra svenska julsånger, så vi sjöng. Du stjärna ifrån Betlehem, ack låt ditt milda ljus få lysa in med hopp och frid i varje hem och hus. Vi fortsatte att sjunga. Han tårar fälla skall som vi förstår vår nöd och stå oss bi. Det dragiga kalla tältet förvandlas till en akaisk ängd. Himmelens frid sänkte sig över oss och vårt tält. Men det allra vackraste och meningsfullaste från denna julafton inträffade sedan vi alla gått till sängs, eller rättare sagt sökt upp våra sovställen bland halm och strå. Bara en av kararna vakade, det var Johan Dimitri Taikon, som hade det första passet att vårda elden. Jag hade sovit en kort stund men vaknade av kylan som svepte ut med marken. Elden brinner. Men vad är det jag ser? Jo, i tältöppningen står Dimitri. Han står och ser upp mot stjärnorna på himlavalvet. Stilla stiger jag upp och går över till honom med min fråga. Varför står du här med öppen tältduk och ser uppåt? Dimitri drar tyst igen duken och jag ser hans ansikte så tydligt i skenet från den flammande elden. Varför? Så länge jag lever ska jag minnas Dimitris svar. Jo, ser du, om Jesus barnet skulle komma i denna natt, då ska mitt tält vara öppet. Och så jag värmdes av det svaret. Nu förstod jag att det heliga budet om barnet i Betlehem nått in i den gamle Taikons hjärta. Jag förstod att mitt ibland trasorna och nöden i kölden och hemlösheten blommade tron. Det blev jul på jorden. Jag gick stilla tillbaka till min bädd. I skenet från eldhärden såg jag den gamle sigenarens skarpa profil. Nu satt han återigen och vaktade de värmande lågorna. Kände omsorg om de sina. Bredvid mig låg en 7-årig pojke som sov tungt. Tror du inte, kära vän, att den lille låg och drömde om vad han hört? Detta som skedde den första kristna julen. Jag drog upp det trasiga täcket omkring pojkens skuldra. Åh, du kära lilla barn här i halmen. Du ligger på samma sätt som himmelens barn låg i krubbans halm. Denna undrens natt då evigheten slog in i vår mörka värld.
Oh,
Vi hörde sång av Sonja Svensson och Claes Killagård. Så ett kort referat ifrån en intervju av Kristina Wern med Anna Lagerström. Det är hämtat från tidningen Israels vän. Anna Lagerström, 27 år, är född i Holland med en holländsk mamma och en svensk pappa. Och så får hon frågan av Kristina Wern: är det första gången du kommer till Israel? För Anna är på väg till att arbeta i en trädgård i Jerusalem. Nej, jag har varit där 3 gånger tidigare. Första gången var 2010 på en semesterresa med min familj. Andra gången, 2011, åkte vi med en kör och spelade och sjöng på gatorna och vittnade spontant för människorna. På den resan döptes jag även i Genesarets sjö. Tredje resan, 2012, var ytterligare en resa med kören. Jag blev helt kär i Israel och det judiska folket under de resorna. Och jag fick en sådan nöd för dem. Vi besökte bland annat klagomuren där. Jag fick se hur de gick med sina bördor dit. Men klagomuren kan ju aldrig lyfta av deras bördor på riktigt. Jag fick tårar i ögonen och kände en sådan sorg över att de har en messias, en frälsare, som har betalat priset och vill bära allt det tunga de bär på, men att de inte har hittat honom än. Då fick jag starkt lagt på mitt hjärta att Israel behöver möta Jesus. Och det var av Anna Lagerström.
Jag läser ifrån Markus 1, 14 och 15 versarna. Sedan Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och predikade Guds evangelium. Han sa: tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium.
Det är ett program från Radio Malbäck, Höglandets närradio i Nässjö, P5 på 103,9. Nästa vecka planeras ett program av Göran och det är då julafton klockan 18.30 med repriser onsdagen klockan 9.21. Vi avslutar med musik till bandura, det ukrainska stränginstrumentet. Ave Maria.